Lyssna till det heliga evangeliet för andra söndagen efter trettondagen och den första årgången. Från Johannes evangeliets andra kapitel, verserna 1-11. Den här texten är också predikotext idag. Och orden lyder i Jesu namn. På tredje dagen var det bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar blev också bjudna till bröllopet. När vinet tog slut sa Jesu mor till honom: "De har inget vin." Jesus svarade: "Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit." Hans mor sa till tjänarna: "Gör vad han än säger till er." Nu stod där 6 stenkrukor, sådana som judarna använder vid sina reningar. De rymde omkring 100 liter var. Jesus sa: "Fyll krukorna med vatten." Och de fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han: "Ös nu upp och bär in det till värden." Och de gjorde det. Värden smakade på vinet, på vattnet som nu hade blivit vin, och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Värden kallade därför på brudgummen och sa: "Varenda människa sätter först fram det goda vinet och det som är sämre när gästerna börjar bli druckna. Du har sparat det goda vinet ända tills nu." Detta var det första av de tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Så lyder Herrens ord. Amen. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Låt oss be. Gud, vår Gud, till dig vi ser, om välsignelse vi ber. Låt ditt evangelium få i allas hjärtan rum. Låt idag ditt helga ord göra under på vår jord. Våra arma själar föd, Herre god, med livets bröd. Amen. Trettondagstiden talar om hur Jesu härlighet uppenbaras. Den här söndagen har temat Jesus helgar hemmet. Det också innefattar också äktenskapet, familjen, de som bor i hemmet. I år är trettondagstiden ovanligt kort, för nästa söndag inleds förfastan med söndagen Septuagesima. Vi ska först den här predikan se lite på sammanhanget kring den text som vi redan har hört från Johannes evangeliets andra kapitel om bröllopet i Kana. Och sen ska vi se hur Jesus hedrar äktenskapet och hur han utför sitt tecken, det som det berättas om i texten. Den här berättelsen finns bara hos Johannes. Det är en händelse som infaller i början av Jesu verksamhet. Den kommer efter det att Jesus har döpts. Så går han till Galileen. Han har kallat några lärjungar. Det är inte hela lärjungaskaran ännu fulltalig. I första kapitlet i Johannes evangeliet berättas om hur Jesus döps. Det som vi talade om förra söndagen. Hur han träffar Andreas och sedan Simon Petrus. Och när han kommer till Galileen träffar han Natanael och Filippus. På tredje dagen inleder Johannes den här berättelsen. Man kan fundera över hur han använder tidsbestämningen här. Uttrycket nästa dag förekommer 3 gånger i första kapitlet. Och nu i början av kapitel 2 säger han alltså på tredje dagen. Det kan tolkas som att bröllopet i Kana inföll på den 7:e dagen efter att Jesus blev döpt. Kanske det finns en symbolik här kring talet 7. Vi vet ju hur Johannes väldigt mycket använder det, i synnerhet i uppenbarelseboken. Det första tecknet som Jesus gjorde inföll alltså på 7:e dagen. Men det finns också en annan tanke med på 3:e dagen. Vi vet ju hur viktigt det begreppet är på påskhögtiden, när Jesus uppstod på 3:e dagen. Det är möjligt att Johannes betonade också just för det. Men oberoende av hur vi tolkar dagarna betonar Johannes att det som sker här är ett tecken. Han berättar om bröllopet i Kana som till det yttre liknar många andra bröllop, men som har en alldeles speciell ingrediens. Och det är det mäktiga undret när Jesus gör vatten till vin. Och Johannes understryker att det här är ett vittnesbörd om Jesu härlighet och att hans lärjungar trodde på honom. Det är så texten slutar. Längre fram lyfter Johannes fram ett andra tecken som Jesus gör, och ytterligare några. Men han berättar inte om alla underverk som Jesus gör. Han vill tydligt understryka att det handlar om sådana under som har en betydelse för tron. Och det ser vi ju allra tydligast här när han säger direkt efteråt att hans lärjungar trodde på honom. Kana var en liten stad nära Genesaret. Vi vet inte exakt var den fanns. Ändå får den en plats i historien tack vare det här undret. Och också efter vår text så berättas, eller i slutet av vår text berättas, att det hände uttryckligen i Kana, Galileen. Det var troligen en liten stad som låg något tiotal kilometer kanske upp från Genesaret på västra sidan. För det står ju efteråt sen att Jesus och hans mor och hans bröder gick ner, och lärjungar gick ner till Kapernaum. Så det gick alltså ner för backen på sätt och vis. Jesus hedrar äktenskapet. På den här tiden var ett bröllop någonting stort. Det var mer än vad vi har haft som tradition här i vårt land, även om man också förr kunde fira väldigt stora bröllop i flera dagar. Men ett bröllop på den här tiden kunde räcka en vecka. Och det var alltså en tilldragelse som det var viktigt att man skulle få mat och dryck att räcka till. Om vinet, som var då den festdryck som man serverade, om det tog slut så var det en verklig skam för dem som arrangerade, för brud, folket och i synnerhet för värden som hade arrangerat det hela. Här nämns Jesu mor, att hon var där. Hon nämns ensam, och det tyder på, man brukar dra den slutsatsen, att Josef redan var död vid det här laget. Och att hon var med, och att hon också anförtrodde sig och tjänarna, kan tyda på att hon var med i betjäningen. Kanske var hon en bekant släkt till bruden. Eller åtminstone var hon nära engagerad. Vi vet inte hur många av Jesu lärjungar som var med här, som var bjudna till bröllopet. Men det som är det viktiga i det fallet är att Jesus inte anser det för simpelt för hans höga uppdrag att gå till bröllopet och delta i bröllopet. Där fanns en myckenhet av mat och dryck. Där fanns dans och sång. En och annan bibelläsare och predikant har haft problem med det som världen säger här. När gästerna börjar bli druckna. Ja, hur mycket druckna var de månne vid det här bröllopet? Var det så att Jesus understödde dryckenskap? Vi måste acceptera och slå fast att det här ordet som världen använder här faktiskt betyder att man har fått för mycket, att man är berusad. Det här ordet finns också i Lukas 12, där Jesus talar om en förvaltare som börjar slå sina tjänare. Han uppträder dåligt och han dricker sig berusad. Och han får verkligen ett dåligt betyg av Jesus. Det var inte bra. Vi har samma ord också i Efesierbrevet 5 kapitlet, där Paulus säger, berusa er inte med vin. Och i 1 Thessalonikerbrevet så står det också, de som berusar sig är berusade om natten. Det är nattens gärningar. Det är inte sunda gärningar som kristna ska syssla med. I Uppenbarelseboken 17 står det att de som följde den stora kökan blev berusade av hennes vin. Där är det väl nog mest sannolikt att vi har den andliga betydelsen, den överförda betydelsen, att vara andligt berusade av villoläror. Men hur som helst så är det inte möjligt att säga att det här är någon annan form av berusning än den som man får om man dricker för mycket vin. Men det som vi ska lägga märke till är att det inte är Jesus som använder det här ordet. Det är bröllopsvärden som säger det. Han beskriver det upp och nervända i att man tar fram det bästa vinet till sist när man redan har druckit en hel del. Och när många tyvärr berusade sig. Vi vet ju av Bibelns undervisning i övrigt, som också de här ställena som jag nämnde tar fram, att dryckenskap i övermått, som gör att vi inte är besinningsfulla och nyktra och klara i tankarna, det är någonting som strider mot Guds vilja. Och det heter såklart också att drinkare ska inte få Guds rike till arvedel. Sådana som sysslar med det lever i en sådan miljö eller ett sådan livsföring. Jesus ger inte någon sanktion åt fylleri. Däremot, det som han ger sitt stöd åt i den här texten, det är att han stöder att man firar att en man och en kvinna har gått in i det äktenskapliga ståndet. Det gjorde man med att fira, och då använde man också vin. Det är ett enkelt faktum. Vi kan jämföra med predikarens stöd för en sådan glädje. Det heter i predikaren 9. Ät därför ditt bröd med glädje och drick ditt vin med glatt hjärta. Det här är alltså inte en text som vi kan använda om vi vill hävda att det är synd att dricka vin. Det finns sådana som menar att det måste ha varit alkoholfritt vin, det som Jesus framställde. Men ett sådant vin skulle aldrig ha godkänts som det bästa vinet. Det finns andra sammanhang när vi har skäl att ta upp varningarna mot dryckenskap. Att överlasta sig med vin. Att bruka Guds gåvor på ett dåraktigt sätt. Vi behöver påminnas om ansvaret att leva värdigt den kallelse Gud har kallat oss till. Att vara Kristi lärjungar. Och att inte bli till anstöt så att någon kommer på fall. Särskilt i denna tid när alkohol och droger gör så stor skada åt familjer och barn. Men den här texten, den framhåller hur Jesus hedrar äktenskapet med att närvara vid bröllopet i Kana. Och dessutom att se till att värdfolket inte blir utkänt. Han kommer alltså in i en prekär situation och hjälper människor som hotas inför samhället med skam och vanära. Det var den största vanära som kunde drabba en värd för bröllopet, att bli utan vin på bordet. Nu höll det på att ske. Vi ska återkomma till sättet hur Jesus avvärjde det här hotet. Men ännu några ord om äktenskapet och hemmet. Dagens tema är Jesus helgar hemmet. Vi såg förra söndagen hur Jesus går in i dopet vid Jordan, hur han bekänner världens, dina och mina synder, och går in i syndernas förlåtelse som representant för oss och alla andra syndare. Hur han därför kan gå in i den uppgift där han skaffar syndernas förlåtelse åt var syndare. Nu visar han hur han välsignar det hem som bjuder honom som gäst. Då Luther förklarar den här texten i Huspostillan går han till rätta med romarna, romersk-katolska kyrkan, och särskilt munkväsendet. Där menar man att det är ett särskilt stånd, ett heligt stånd, att dra sig undan världen och bedriva sina helighetsriter med spekningar, fastor och böner för att förtjäna Guds välbehag. Luther framhåller att det är precis tvärtom. Vi tjänar Gud genom att göra våra vardagliga sysslor, där vi är ställda, som husbönder och matmödrar, pigor och drängar, och också som fäder och mödrar, eller som ensamstående, oberoende vilken kallelse vi har. Översatt i vår tid betyder det att snickaren ska tjäna vid sina verktyg, läraren i sin kateder, städaren vid sin mopp, tjänstemannen vid sin dator, prästen i sin predikstol och så vidare. Ingen ska mena att en annan har fått en heligare och finare syssla än man själv. Förbli i den kallelse Gud har gett dig. Använd de gåvor som du har blivit utrustad med. Och när det gäller äktenskapet vet vi att Guds vilja är att en man och en kvinna ska leva tillsammans som gifta, inte hitta på egna sätt att leva tillsammans. En man ska överge sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och det ska bli ett kött. Det är Bibelns budskap redan från skapelsen. Den innefattar den offentliga ceremonin som vi kallar vigsel. Och bröllop ingår ju också där ofta, fast inte alltid. Det är inget som sker i det tysta, för det har en samhällsbevarande funktion att äktenskapet hålls i ära. Jesus har själv visat att han hedrar ett sådant äktenskap och välsignade. Därför ska vi frimodigt och ofta undervisa och framhålla äktenskapet som en Guds instiftelse mellan man och kvinna. I Hebreerbrevets sista kapitel står det: äktenskapet ska hållas i ära bland alla, och den äkta sängen bevaras obefläckad. Ty otuktiga och äktenskapsbrytare ska Gud döma. Vi ska sen se hur Jesus utför sitt första tecken. Det är Maria, hans mor, som ger honom en vink. Men Jesus tycks avspisa henne. Kvinna, vad har vi med det att göra? Min stund har ännu inte kommit. Hur ska vi förstå det här? Är det så att Jesus inte lyder fjärde budet då han talar så här till sin mor? Det verkar ju nedlåtande i den svenska översättningen. Men vi ska se lite på paralleller. Det är intressant att den här berättelsen om Jesu mor finns med bara av Johannes, omtalad av Johannes, och hon tilltalas här kvinna. På samma sätt tilltalar Jesus henne när hon står nedanför hans kors. Kvinna, se din son. När Gud gav löftet om frälsaren i första Mosebok 3:15 så talar han om kvinnans säd som ska söndertrampa ormens huvud. Vi måste förstå att ordet kvinna i det språk som Jesus använder här inte är nedlåtande. Därför använder Gertz och Hedegård istället ordet moder i sina översättningar. De förmår sig inte att skriva det på det sättet som det står egentligen i texten, nämligen kvinna. Men när vi går till den tid när Jesu lidande kommer, så ser vi sammanhanget. Jesus säger här till sin mor: min stund har ännu inte kommit. Hans avsikt är inte att såra henne. Han bara konstaterar att det inte är hon som bestämmer tiden och stunden. Stunden kom när han skulle gå in i sitt lidande. För då sa han så, enligt Johannes 12, det är just Johannes som använder det här uttrycket ofta: vad ska jag säga Fader, fräls mig från denna stund. Nej, just därför har jag kommit till denna stund. Fader, förhärliga ditt namn. Lägg märke till att också här förknippas förhärligandet med stunden. Den rätta stunden. Det sker framförallt när Jesus lider, dör och uppstår. Varför Jesus först avvisar sin mor verkar för oss märkligt. Vi ser ju ändå att Maria anar att han ska göra någonting. För hon säger till tjänarna, vad han än säger åt er, det ska ni göra. Men stunden var inte där. Det var då när fadern bestämde som stunden kom. Det var inte Maria som bestämde. Jesus vill framhålla att det inte är människors sak att avgöra tiden eller stunden när han ska förhärligas. Den stunden kom redan under bröllopet i Kana. Fastän den kom lite senare. Vi vet inte hur mycket senare. Men ganska snart tror vi. Stunden kom och den uppenbarade Jesu härlighet genom ett tecken som slog alla med häpnad. Johannes förstår att det inte bara är fråga om ett under. Det skedde som ett första steg för att uppenbara Jesu härlighet. Han tillägger, hans lärjungar trodde på honom. Det var syftet med vinundret i Kana. Det skulle skapa tro. Och visst var det ett mirakel. 6 stenkrukor som rymde 100 liter var fylldes med vatten. Och så tog man av det här vattnet och smakade på det. Förde det till värden och han smakade på det omedelbart. Och det var det bästa vin som han hade druckit. De här kärlen användes för olika slags reningsceremonier som de äldste stadgar föreskrev. Vi kan notera till exempel i Markus 7 hur han framhåller att fariseerna var noga med att inte äta någonting innan de först hade tvättat sina händer. Och sen när de kom från torget så åt de ingenting utan att först ha tvättat sig. En väldigt bra regel för oss också i och för sig, influensatider. Men de sköljde också bägare, kannor och kopparkärl. För allt det här behövdes mycket vatten för reningsceremonierna. Och det var därför de här fanns där. Det var mycket folk och de behövde tvätta sig. Nu bad han alltså tjänarna föra av det här vattnet som hade blivit vin till värden. Och värden märker att det är det bästa vinet. Och han tillrättavisar brudgummen för att ha handlat oklokt då han sparade till sist. Men tjänarna visste varifrån vinet kom. Och det lär inte ha förblivit någon hemlighet där på bröllopet heller. Det blev säkert en uppståndelse kring det. Alla ville smaka på det. Och fråga hur det egentligen har gått till. Och det blev en segen som gick ut i nejden. Och som också har sparats av Johannes i vår bibel. Allt det här tjänar ett syfte. Jesus skulle förhärligas. Det bidrog till att folk kom för att lyssna till honom. Johannes berättar sen hur Jesus och hans lärjungar gick ner till Kapernaum som låg nere vid sjön Genesaret. Och hans mor och hans bröder följde honom också. Och sen gick han till Jerusalem inför påskhögtiden. Så då var den första som han efter att hans offentliga gärning började. Vad ska vi nu lära oss av det här bröllopet i Kana? För det första ska vi bjuda Jesus till vårt hem och till alla våra viktiga tilldragelser i livet, inte minst i bröllop. När han är med finns också välsignelsen. Då spelar det ingen roll om vi har eller inte har tillräckligt av världens goda. Jesus förser. För det andra lär vi att alltid gå till Jesus med våra önskningar. Men att vi ska ha tålamod och låta honom avgöra stunden. Vi kan inte vänta att han ingriper direkt på vårt kommando. Kan hända han säger åt oss, min stund har ännu inte kommit. Inte ens hans egen mor hade rätt att bestämma stunden. För det tredje, ska vi förhärliga Jesus i våra liv, både i våra vardagssysslor och genom att berätta för våra medmänniskor om vem Jesus är. Och vi ska ge honom äran för allt. Lovat vare hans namn. Amen. Lovad vare du Gud och välsignad evighet som med ditt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Låt din helige ande stadfästa ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan dagligen växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till änden och blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.